Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kapitel 349 från kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kapitlet att en person säger nafsi laka fida, jag offrar mig för dig. Är det tillåtet eller förbjudet? Här nämner författaren en hadith som berättas från Abi Dharr som sa att jag gick till profeten alayhi salatu wassalam mot al-Baqi' och vi gick tillsammans fältefata fara'ani eller yani han så jag gick efter honom. Profeten al-Islam gick mot al-Baqi och jag gick efter honom. Och sen när han vände sig om och såg mig så sa han ya Abu Dharr, och då sa jag till honom labayka ya Rasulullah wa sa'dayk wa ana fi dha'uka, och jag offrar mig för dig. Och då så sa profeten alayhi salatu wa salam innal mukthirina humul muqilluna yawm al-qiyamah. De med mycket är de som kommer att ha lite på domedagen. Illa man qala hakadha wa hakadha fi haqq. Förutom den som gör på detta sätt i rätt. Yani med handen, det vill säga han der, ger. Faqultu ya Rasulullah, faqultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Och då så sa jag Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa han hakadha thalathan. Yani så här tre gånger med handen. Sedan såg vi berget av Uhud. Och då så sa han ya Abu Dharr. Och då så sa jag labayka ya Rasulullah wa sa'dayk wa ana fi dha'uka. Och då så sa han jag skulle inte önska att jag hade lika mycket som berget av Uhud i guld. Och kvällen kommer utan att jag har kvar eller utan att jag har skänkt allting. Jag har inte kvar en enda dinar. Och sen kommer vi till en dal. Och då så gick profeten alaihi wasallam framför mig. Och jag trodde han skulle gå och utföra sina behov eller hade någonting han skulle göra. Så jag satte mig vid kanten. Och profeten alaihi wasallam dröjde. Och jag var rädd att någonting skulle ha hänt honom. Men sen hörde jag honom som att han pratade med en annan man. Och sen kommer han tillbaka till mig ensam. Och jag säger till honom, ja Rasulullah, vem var den mannen som du pratade med? Och då säger han, hörde du? Och jag sa ja. Och då så sa han, det var Jibril som kom till mig och gav mig den glada nyheten att den som dör från min umma utan att sätta någonting vid Allahs sida kommer att gå in i paradiset. Och då så sa Muhammad alayhi salam till Jibril, wa in zana wa in sarak, även om han gjort zina och stulit. Och då så sa Jibril, naam. Naam, och denna hadith finns i Sahih al-Bukhari och Sahih al-Muslim. En väldigt mäktig hadith som har många lärdomar. Här finner vi Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu att han då gick efter profeten alayhi salatu wassalam för att vara i detta goda sällskap. Och profeten alayhi salam säger till honom ya Abu Dharr. Han kallar honom vid hans kunya. Vid hans smeknamn. Och då säger här ulema att det här bevisar att om en alim tycker om en viss person så är det rekommenderat att han får honom att känna sig trygg och glad genom att kalla honom vid hans kunya. Det är någonting väldigt fint hos araberna och ärofullt att bli kallad för sitt smeknamn, det vill säga ens kunya, Abu Dharr. Så profeten alaihissalam säger här ya Abu Dharr. Och då säger han labayka ya Rasulullah wa sa'dayk. Labayka betyder här yani jag är här för att lyda. Jag är här, jag lyssnar och jag lyder. Wa sa'dayk yani för att göra dig behagad och vad som gör dig glad. Ana fi dha'uka. Jag ger mig själv eller offrar mig själv till dig. Och det här är det som författaren använder här som yani rubrik på kapitlet, att en person säger att jag offrar mig själv till dig. Och det här var någonting som sahaba radiyallahu anhum sa till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och det är någonting tillåtet att säga till en person som man tycker om och som man håller kär. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam, innal mukthirina humul muqillun yawm al-qiyamah, att de med mycket är de som kommer att ha lite på domedagen. Det vill säga de som har mycket av dunya, mycket pengar och rikedomar, är de som kommer att ha mindre på domedagen. Förutom de som gör så här, så här, så här. Och i en annan hadith, samma riwaya, eller samma, en annan riwaya, yani han gjorde framför sig på vänster sida, på höger sida. Det vill säga att han spenderar. En person som är rik och generös. Och då så sa profeten al-Islam i en annan hadith, men de är få. De som har mycket men ger är få. Och när han indikerar på fram, höger, vänster, då säger ulema hada tanawwu', det här indikerar på att variera i sadaqa. Att ge till familjen, släktingar, ge till främmande, ge till föräldralösa, ge till att bygga moskéer, ge till koranskolan, ge till studenter av kunskap och så vidare. Att man har variation i sin sadaqa. Man försöker att yani sprida ut den på olika sätt. Så de med mycket i detta liv är de som kommer att ha lite i nästa liv. Det här är generellt. Sen har vi undantaget förutom de som är generösa. Och därför nämndes det i vissa hadither att den som gynnas av sin dunya kommer att skadas i sin akhira. Yani på bekostnad av sin akhira. Det här är för det mesta. Att den som får mycket av dunya kommer att få mindre i akhira. Och tvärtom. De som är fattiga och har tålamod i dunya är de som kommer att ha de högsta platser i paradiset och träda först in i Jannah. Och det här är generellt talat då. För att pengar kan vara en fitna för många människor och vilseleda många människor bort från sanningen. Men det finns de, mashallah, som är generösa. Som Abu Bakr radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu var rika. Men vart la de sina pengar? I yani hjälpen av islam. För att stödja och sprida islam. Så att deras pengar gynnade dem. Och de kom med sina pengar före de andra i goda gärningar. Så de med mycket är de som kommer att få eller kommer att ha lite på domedagen. Förutom den som gör hakade och hakade fi haq. Yani den som spenderar i rätt. Inte den som spenderar i batil. Och slösa bort sina pengar. Utan den som spenderar sina pengar med rätt. Och då säger Abu Dhar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yani Allah azza wa jalla och hans sändebud vet bäst dessa saker. Och sen säger Abu Dhar att vi gick sen förbi berget av Uhud. Som ligger vid utkanten till Medina. Eller låg på den tiden. Och idag är det en del av Medina. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, ya Abu Dhar, och han svarar återigen, labayka ya Rasulullah wa sa'adayk wa ana fi dhawuka. Jag är här, ya Rasulullah, för att lyda och för att lyssna och för att behaga dig. Och jag ger mig själv eller offrar mig själv till dig. Och då säger profeten alaihi salam detta kända uttalande, att jag, min familj, skulle inte önska att äga berget av Uhud i guld utan att vi har spenderat allting innan kvällen kommer. Gärna han får det på dagen och önskar inte att ha kvar något guld fram till kvällen. Ett helt berg av Uhud, ett helt berg av guld, storleken av Uhud, tusentals meter av massivt guld, han skulle inte vilja ha kvar någonting. Och det här bevisar på profeten Zuhud alayhi salatu wassalam, att han inte var mån om dunya. Han ville inte spara på dunya. Utan han sökte vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det tyder också på att vara snabb i att göra goda gärningar. Ett berg av Uhud skulle ta yani tiotals år att kanske skänka bort. Men här rent hypotetiskt var det möjligt, skulle jag ge bort allting innan kvällningen. Och sen så kom de då till den här dalen. Och profeten alaihi salam gick iväg. Och Abu Dharr radiyallahu anhu satt och väntade. Och han hörde hur profeten alaihi salam talade med någon. Och det var då Jibril alaihi salam som kom till honom. Och gav honom denna glada nyhet. Där Jibril alaihi salatu wassalam säger att den som dör från din umma utan att sätta någonting vid Allahs sida kommer att gå in i paradiset. Och här finner vi dygden av ett tawhid. Att det är den största orsaken till att träda in i paradiset. Och det är en förutsättning för att träda in i paradiset. För den som dör och dyrkar någonting annat än Allah är i elden. Som profeten Muhammed sa alaihi salatu wassalam. Så tawhid är den största orsaken till förlåtelse och till att få träda in i paradiset. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i al-hadith al-Qudsi. Ya bini Adam, om du möter mig utan att sätta någonting vid min sida så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse eller hela jorden full av förlåtelse. Så att möta Allah med tawhid utan kyrk är den bästa gärningen man kan göra. Och det här lär oss också, bröder, vikten av att lära sig ett tawhid. Och vikten av att lära sig motsatsen av tawhid som är kyrk. Så att man inte faller in i kyrk. Och därför är det angeläget att varje muslim ständigt förnyar sin tawhid och studerar tawhid. Vi är alla i behov av detta. Jag, ni, ulema, alla. Därför ser vi hela tiden hur de undervisar tawhid. Kitab och tawhid och sulu thalata. Och hela tiden talar och påminner sig om ett tawhid. La ilaha illallah och dess innebörd och dess villkor och så vidare. Och inte känna, men halas, jag gick igenom kitab tawhid för 10 år sedan. Taiva, om jag frågar dig de masail, de frågor som tas upp i boken. De förgreningar, kommer du komma ihåg dem? Nej. De olika kategorier, olika former av kyrk. När är det akbar, när är det asgar och så vidare. Det här är något som har ständigt. Måste påminna sig själv om och förnya. All kunskap måste hela tiden, vad kan man säga, man måste gå igenom den. Och förnya sin kunskap och påminna sig själv om man var tidigare har lärt sig. Så den som dör och inte har gjort kyrk kommer då att gå in i paradiset. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam till Jibril, även om han gjort zina och stulit. Och då så sa Jibril, naam. Så det vill säga här att tawhid suddar bort synderna och får personen att träda in i paradiset. Och den här hadithen som ulema nämner bevisar trosuppfattningen av Ahlus Sunnah wal Jama'ah att ingen av Ahlut Tawhid kommer att brinna i helvetet för alltid. Om någon dör på tawhid, på la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, utan kyrk kommer han någon gång att gå in i paradiset. Antingen direkt eller kanske straffas på domedagen eller i helvetet för att renas från sina synder och sen förträda in i paradiset. Men ingen av Ahlut Tawhid kommer att brinna i elden för evigt utan alla kommer att förträda in i paradiset. En annan faida är också då profeten alaihi salam här säger även om han gjort zina och stulit. Och då säger ulema det här tyder på att de här två synderna ansågs vara bland de värsta av kabair. Varför nämnde profeten Alisam dessa två synder? Varför sa han inte två andra synder? Om han druckit alkohol eller gjort zina. Han sa stulit och gjort zina. Vilket tyder på att det är från de vidrigaste av kabair. Som också är en orsak som leder till helvetet. Men här att om en muslim gjort dessa synder är han under Allahs mashia, det vill säga Allah azawajal, förlåter honom eller straffar honom. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel 350. Bab qawli rajuli fidaka abi wa ummi. Kapitlet att en man säger, jag offrar min mor och far för dig. Där nämns det från Abdullah ibn Shaddad att han hörde Aliyyan radiyallahu anhu säga Ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yufaddi rajulan ba'da sa'din sami'tuhu yaqulu irmi fidaka abi wa ummi. Här sa Ali radiallahu anhu att jag har inte hört Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufaddi, yani att han offrar, alltså han säger det här uttrycket till en man efter yani Sa'd ibn Abi Waqas. Då jag hörde honom säga under Uhud-slaget, irmi, skjut, fidaka abi wa ummi, jag offrar, eller min mor och min far är offrade för dig. Och den här hadith är sahih, den finns också i Bukhari, muslim. Naam. Det här är uttrycket fidaka abi wa ummi, min mor, må min mor och far vara offrade för dig, eller du har företräde framför dem. Ulema har här lite olika åsikter. Är det tillåtet eller inte tillåtet? Vissa ulema säger att det här är ett ord som man säger utan att mena dess innebörd. Ett ord som man säger utan att verkligen på riktigt mena dess innebörd. Okej? Okay? Det bara tyder på att man är där och offrar sig för personen. Man är beredd att ge för personen. Okej? Okay? Andra ulema säger att det här inte är tillåtet att säga. Utan det är bara tillåtet att säga till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. För att om dina föräldrar är muslimer så har de såna enorma rättigheter över dig att du inte får ge någon person företräde framför dem. Så därför är det inte tillåtet. Förutom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han som sa ingen av er är en sann troende tills jag är mer kär till honom än han själv, hans föräldrar, hans barn och resten av människor. Så profeten alaihi salam namn kommer före alla människor. Även dina föräldrar och även dig själv. Okej? Okay? Vissa andra säger att det här är tillåtet om föräldrarna inte var muslimer. Då profeten alaihi salam sa detta till Sa'd och profetens föräldrar alaihi salam var inte muslimer. Eller hur? Men om de är muslimer så är det inte tillåtet. Wallahu a'lam. Och hadithen bevisar också dygden av Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu anhu. Och det nämns i vissa hadither att han var den första som sköt en pil i Fisabilillah. Och profeten Ali Islam här då uppmanade honom att skjuta. Och det nämns också här att Ali radiallahu anhu sa att jag har inte sett profeten Ali Islam använda detta uttryck till någon annan. Men det finns autentiska hadither att profeten Ali Islam sa detta uttryck till andra av sahaba. Under Khandaq-slaget och så vidare. Men här berättar Ali om vad han har hört. Okej? Okay? Och det händer ibland i hadith att en sahabi nämner någonting. Men andra sahaba vet vad han inte känner till. Yani. De har kunskap utöver den kunskapen som han då känner till. Taib, vi går vidare till nästa hadith. Då Bureida radiallahu anhu, Abdullah ibn Bureida berättar från Bureida. Som sa att profeten a.s. kom ut till moskén och Abu Musa läste Koran. Och då säger profeten a.s. vem är detta? Och då säger han, jag är Abu Bureida. Ju'iltu fidak. Yani Allah har gjort mig till en person som offrar mig för dig. Och då så sa profeten a.s. قد اعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. Att den här personen har fått ett instrument från Dawuds instrument. Yani vacker röst. Taib. Denna hadith nämner också det här uttrycket. Men inte uttrycket att jag offrar min mor och far för dig. Utan uttrycket att jag är sänd eller skickad för att offra mig för dig. Okej? Okay? Så varför nämner Bukhari denna hadith i detta kapitel? Allahu a'lam. Hadithen bevisar också här dygden av Abu Musa radiallahu anhu att Allah azza wa jall hade givit honom en väldigt vacker röst då han reciterade Koranen. Och profeten a.s. sa här att han har fått en mizmar, ett instrument, ett redskap som Ali Dawud. Och Ali Dawud betyder egentligen Dawuds familj. Men de säger här ulema, du syftar på Dawud som person. Man kan inte säga så på arabiska, Ali fulan. Och man menar personen specifikt. Och Dawud alayhi salatu wassalam var känd för sin vackra röst. Då han reciterade Zabur. Så Abu Musa radiallahu anhu hade fått yani, en andel av denna vackra röst som Dawud alayhi salatu wassalam hade fått. Och den här hadith bevisar också den sunnan som ni alla känner till, att försköna rösten när man läser Koranen. Så som profeten Muhammed a.s. sa, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Försköna rösten då ni läser Koranen. Och en annan hadith, Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Den som inte reciterar Koranen vackert är inte från oss. Så man ska när man läser Koranen försöka att försköna rösten så gott man kan. Ja. Nästa kapitel, Bab qawlu rajuli ya baniya aw ya bunayya liman abuhu lam yudrik al-islam. Kapitlet att en person säger min son till den personen vars far inte blivit muslim. Ett barn vars far inte är muslim. Är det tillåtet att tilltala honom och säga min son? Och svaret är ja, det är tillåtet, och det har vi också talat om tidigare i boken då vi gick igenom kapitlet om att ha rahma mot andra människor. Här nämner författaren från Anas radiallahu anhu då han säger att jag var en tjänare till profeten alaihi salatu wassalam, och jag brukade gå in och ut från hans hus utan att be om tillåtelse. Istighfar. Och en dag så kommer jag, och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, kama anta ya bunayya, min son, stå kvar där du är. Yani utanför huset. Min son, stå kvar där du är. Fa innahu qad hadatha ba'daka amrun. Det har hänt någonting sen senast. Ingen får träda in utan tillåtelse. Och denna hadith är sahih. Naam. Anas radiallahu anhu var ju profeten Muhammeds betjänt alaihi salatu wassalam, som också nämns i vissa hadither att han tjänade honom i cirka 10 år. Och han brukade ha fri pass, alltså gå in och ut ur huset som han ville. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade versen om al-hijab. Då Allah azza wa jall säger att troende, yani, la tadkhulu buyutan nabi, au baytan nabi, förutom om ni har fått tillåtelse. Yani, träd inte in i profetens hus, alayhi sallallahu alaihi wasallam, innan ni har fått tillåtelse. Jag tror det är surat Ahzab, vers 53. Träd inte in innan ni har fått tillåtelse. Och då kom den här bestämmelsen med det som kallas för istighfar. Att fråga om tillåtelse. Att knacka på. Och personen frågar vem är det, då ska man svara. Knackar man på 3 gånger och ingen svarar, inget gehör, då går man därifrån. Nej. För att man inte bara ska öppna dörren och så kanske kvinnan står där utan hijab. Så den här uppenbarelsen kom då. Men då Anas radiallahu anhu den här dagen kommer till profetens hus alaihi salatu wassalam, så sa han då till honom, kama anta ya bunayya, stå kvar där du är, min son. Och Anas radiallahu anhu var inte profeten Muhammeds son alaihi salatu wassalam. Men det är tillåtet att använda detta uttryck till barn, att man då kallar dem för min son. Det är inget fel med detta. Och ulema säger speciellt om det är en person som kanske är föräldralös, som inte har någon far, inte känner till sin far. Och Sheikh Abdurrazak berättar en berättelse om en person som accepterat islam och han var föräldralös. Och han sa, när jag var ung så var det ordet som jag önskade att höra mest av allt, min son. Men jag hörde aldrig det här ordet under mitt liv, att någon säger till mig min son. Och därför finner man att profeten alaihi salatu wassalam brukade använda det här ordet då till barn, vilket är en sunna. Ja. Och författaren berättar också här från Abu Sa'id al-Khudri att han sa till honom, yani till en man från ett tabi'in, ya bunayya, yani min son, vilket också då tyder på att det är tillåtet. Nästa kapitel, bab la yaqul khabuthat nafsi. Kapitlet att man inte får säga jag känner mig äcklig eller vidrig. Ordet khabith känner ni till, eller hur? Äcklig, vidrig, yani smutsig. Det här är inte ett passande uttryck för muslimer. Och det här berättas från Aisha radiallahu anha, från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, att han sa: ingen av er ska säga khabuthat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Ingen av er får säga jag känner mig äcklig eller vidrig, utan han ska istället säga laqisat nafsi. Laqisat yani jag känner mig typ utmattad eller trött. Jag känner mig inte i ett bra tillstånd typ. Och då säger ulema här att en muslim ska inte beskriva sig själv med opassande beskrivningar, opassande ord som inte är lämpade för en muslim. En muslim är inte vidrig. En muslim är en god person, en fin person, en ren person. Så man ska undvika såna här ord, utan istället använda synonymer eller ord som inte är lika laddade. Och den som säger en khabith nafs och kada, han menar inte det, att han, när han känner mig äcklig, han menar inte att han är äcklig yani som en rutten, inte vet jag någonting, utan han menar att jag känner mig ofräsch, jag behöver duscha eller någonting, eller hur? Och det bevisar också att ibland räcker det inte med en god avsikt. När du säger jag känner mig äcklig, känner mig vidrig, du kanske inte menar ordagrant att du är äcklig, utan du menar känner mig ofräsch. Men avsikten här räknas inte, utan använd bättre och mer passande ord. Okej? Okay? Ja. Och det är viktigt att man som muslim försöker att inte använda fula ord och dåliga beskrivningar, utan en mashallah muslim är en person som talar gott. Nästa kapitel, Bab kunyati Abil Hakam. Kapitlet om att kalla sig för Abel Hakam. Och från och med nu kommer författaren börja tala om namn. Namn och smeknamn och alqab, vad heter det på svenska? Alqab, yani titlar, precis, ahsant. Bab kunyat Abil Hakam. Och där nämns hadithen från Hani ibn Yazid radiyallahu anhu, att när han kommer till profeten alaihi salatu wassalam, då han var tillsammans med sitt folk, så hörde profeten alaihi salatu wassalam att man kallade honom för Abul Hakam, eller Abul Hakam. Och då kallade profeten alaihi salatu wassalam på honom, och han sa till honom: inna allaha huwa al-hakam. Allah är al-hakam. Wa ilayhi al-hukmu. Och hakam betyder den som dömer och den som bestämmer, och bestämmandet går tillbaka till Allah. Varför kallar ditt folk dig för Abul Hakam? Och då så sa han: mitt folk, när de har en tvist, kommer till mig och jag dömer mellan dem, och de är nöjda med hur jag dömer båda parterna. Och då så sa profeten alaihi salam: ma ahsana hada, hur fint är inte detta? Och sen säger profeten alaihi salam: har du någon son? Och då säger han: jag har en son som heter Shurayh och Abdullah och Muslim Banu Hani. Och då säger profeten alaihi salam: vem är äldst av dem? Och då så sa jag: Shurayh. Och då så sa han: fa anta Abu Shurayh, då är du Abu Shurayh. Och sen gjorde han dua för honom och hans barn. Och sen hörde profeten alaihi salam att ett folk kallade en man från dem för Abdel Hajar, slaven till sten. Och då så sa profeten alaihi salam: vad heter du? Och mannen säger: Abdel Hajar. Och då så sa han: nej, du heter Abdallah. Och sen så säger Shurayh att hans svar berättade då att när han kom tillbaka till sitt land att han då kom till profeten alaihissalam, och en av de frågorna som han ställde honom, det var: berätta någonting för mig som ger mig paradiset. Och då så sa profeten alaihissalam: alika bi husnil kalam wa badli ta'am. Jag beordrar dig att tala väl eller gott och att mata andra. Och där slutar hadithen. Ja. Den här mannen hette då Abul Hakam. Abul Hakam. Och det är en kunya. Och ulema nämner att kunya, smeknamn, kan vara av olika kategorier. Till exempel, det kan vara bil fawail. Att en person är väldigt generös, till exempel. Och då kanske de kallar honom för Abul Khair. Yani pappan till gott. Abul Khair, yani sahib al-khair. Han som ger mycket gott. Okej? Okay? Han behöver nödvändigtvis inte ha en son som heter Khair. Utan han blir Abul Khair. Abul Fada'il. Taib. Den andra är bin nisba li awladihi. Att man tillskriver ett av hans barn till honom. Abu Muhammad, Abu Ahmed och så vidare. Fatima, Maryam, Abdallah och så vidare. Och den tredje är att man tillskriver honom till någonting som inte har någon verklighet. Som Abu Huraira. Abu Huraira. Han hade inga barn som hette Huraira, utan det betyder liten kattunge. Eller hur? Abu Turab. Då Ali radiyallahu anhu låg på moskégolvet och hade jord på sig, sand på sig. Och profeten alaihissalam kallade honom för Abu Turab. Så att det har ingen speciell yani connection till yani personen på det sättet som vi nämnde innan. Så den här mannen var då Abul Hakam. Som vi nämnde här, baserat på någonting som han gjorde. Att han var en person som var domare mellan folk. Och då så sa profeten alaihissalam: nej, du får inte heta så här. Allah är al-hakam. Det är Allah som dömer, Allah som bestämmer. Och allt bestämmande går tillbaka till honom. Och det här visar också på vikten av att upphöja Allah azza wa jalls namn och egenskaper. Hur seriöst och viktigt det är att inte missbruka dem. Även om avsikten är god. Den här personen vill inte alls på något sätt ställa sig yani var vid sidan av Allah eller jämföra sig med Allah eller någonting sånt. A'udhu billah, hasha lillah. Men då namnet kan missförstås. Man säger Abul Hakam, den som far till den som dömer, blir det väldigt mutlak, det blir väldigt generellt, yani väldigt brett, att han är domaren. Och det här är inte passande. Allah är den enda domaren på det här yani, med den här innebörden. Så profeten alaihissalam ändrade då hans namn. Och innan det så sa han någonting väldigt fint då han förklarade varför hans folk gav honom denna titel. Inte han själv. Varför kallade folk honom för Abul Hakam? För att när de hade en tvist kom de till honom och han brukade döma mellan dem. Och båda parterna gick därifrån nöjda. Och då så sa profeten alaihissalam: ma ahsana hadha. Hur fint är inte detta? Det här är något väldigt nobelt och viktigt i islam. Att döma mellan folk. Eller att göra islah mellan folk. Att göra försoning. Stifta fred. Lösa konflikter mellan folk. Någon av de bästa av gärningar som finns i islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger: la khayra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqa. Det finns inte gott i många av deras sammankomster förutom de som påbjuder med sadaqa. Illa man amara bi sadaqa au ma'rufin, eller gott. Eller att göra islah mellan folk. Och den som gör det ibtira'a wa man yaf'al dhalika ibtira'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Och den som gör detta i sökandet efter Allahs välbehag kommer vi att ge en enorm belöning. Så Allah azza wa jall prisar dem som syftar fred och försoner mellan folk för Allahs skull. Att de kommer att få en otroligt stor belöning. Och det är en form av sadaqa. Så det här var någonting som profeten alaihi salam uppskattade. Någonting stort och viktigt. Att lösa konflikter. Att lösa problem mellan muslimer. Mellan man och fru. Mellan två bröder som kanske har en tvist i någonting ekonomiskt. Så att de försonas och kommer tillbaka till varandra. Någonting väldigt, väldigt högt i islam att göra detta. Och då förstår man också motsatsen, som Sheikh Abdurrazak nämnde. Att om personen som stiftar fred mellan folk är bland de bästa av människor, vad är då personen som splittrar mellan folk? Vad är han för människa?
Av de värsta.
Av de värsta människor. Precis, han är fattan, en nammam. En person som gör konflikter mellan muslimer. A'udhu billah. Och då i alla fall, när profeten al-Islam skulle ändra på hans kunja, så frågade han honom om han hade några söner. Och då så nämnde han tre av sina söner. Och då så sa han, vem av dem är äldst? Och då nämnde han att det var Shureyh. Och då så sa han, då är du Abu Shureyh. Och det här bevisar också att det vanligaste är att man ger sig själv namnet efter den äldsta sonen. Det vanligaste när man väljer kunja. Men det kommer att nämnas senare, inshallah nästa vecka, att vissa av sahaba hade kunja efter barn som inte var de äldsta barnen. Som jag tror Abu Musa hade en äldre son som hette Ibrahim till exempel. Och vissa av sahaba hade kunja efter barn som de inte ens hade. Som Aisha radiallahu anha, vad var hennes kunja? Abdillah. Hon hade ingen son. Han hade inget barn. Khalid ibn Walid, Abu Sulaiman. Han hade ingen son som hette Sulaiman. Så att det finns lite olika yani här, förklaringar. Men att det vanligaste är att man ger sig kunja efter den äldsta sonen. Och det funkar också att ha kunja efter ett flicknamn. Vissa av sahaba, Abu Ruqayya, vissa hette Abu Fatima och så vidare. Men det vanligaste var att man då tog efter den äldsta pojken. Och sen la man märke till denna man som då hette Abdel Hajar. Abdel Hajar, slav till El Hajar. Slav till stenen. För ni vet, i Jahiliyyah brukade man göra statyer av sten. Så han var Abdel Hajar. Och vissa i Jahiliyyah kanske var Abdul Uzza, Abdul Lat, Abdul Manat, Abdul Shams och så vidare. Och ulema har konsensus, ijma, på att det är haram att ha ett namn där man tillskriver sig att dyrka någonting annat än Allah. Haram. Inte tillåtet. Utan om ordet abd finns, så måste det som kommer efter vara ett av Allahs namn. Abdallah och så vidare. Och det är inte tillåtet att ha någonting annat. Och då ändrade profeten alaihissalam hans namn till Abdullah. Och sen så nämner denna sahabi radiyallahu anhu att hans far då frågade profeten alaihissalam vad som tar honom in i paradiset. Och det här är den viktigaste och mäktigaste frågan som finns. Vad var sahabas mål? Att bli rika i dunya, att bli mäktiga i dunya. La wallahi. Deras mål var Jannah. Därför finner vi ofta denna fråga i sahabas frågeställningar. Vad är det som leder mig till Jannah? Vad är det som skyddar mig från elden? Vad är det som närmar mig Allah? Vad är det som tar mig in i paradiset och så vidare? Så han nämnde profeten alaihissalam två mycket höga egenskaper. Den första var alika bi husnil kalam. Jag beordrar dig med att tala gott. Och det här är Allah subhanahu wa ta'alas beordring. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا. Och tala gott till folket. En muslim talar gott. Så som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa, att en muslim är som ett bi. Honungsbi. Den äter inget annat än gott, och ingenting annat än gott kommer ut från den. En muslim svär inte, förbannar inte, ljuger inte, bedrar inte, utan talar gott. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ni känner till hadithen. Om du tror på Allah och den yttersta dagen, så ska du tala väl eller vara tyst. Finns det något tredje alternativ? Nej. Tala väl eller vara tyst. Tala sanning, tala ut med Koranen, ut med sunna, ut med kunskap, ut med att påbjuda det goda, förbjuda det onda, ge råd till folk. Vad säger man? Share up to att göra någon person glad och så vidare. Gärna tala gott eller vara tyst.
Uppmuntra.
Ahsant. Och den andra egenskapen var wabedli ta'am. Och var en person som ger mat. Skänker mat. Ta'am och ta'am. Som det nämndes i andra hadithen. Afshu salam. Sprid salam. Och at'im och ta'am. Och sallu billayli wa nasu niyam. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Vilka egenskaper? Sprid salam. Mata folk och be på natten då folket sover. Då kommer ni träda in i paradiset i frid. Så att mata folk är bland de bästa av gärningar som finns. Att bjuda på mat. Och det betyder inte bara att man bjuder fattiga på mat. Det är självklart det bästa. Att ge folk i nöd en mättande måltid som kanske räddar deras liv är utan tvivel det bästa. Men även att bjuda folk på mat. Att bjuda hem en broder på en middag, på en kopp te, en kopp kaffe. Någonting. Det är en god gärning. När ni går där på restaurangen, pizzerian eller vad det är. Att betala notan. Betala för maten. Är en jättegod gärning i islam. Ja. Nästa kapitel berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam kom skyndandes mot oss. Han gick snabbt. Och vi satt där. Så pass att vi blev oroliga över varför han gick så snabbt mot oss. Och när han kom fram till oss så gav han salam. Och han sa att jag kom skyndandes mot er för att berätta om er när Laylatul Qadr infaller. Men jag glömde bort det på vägen hit. Så leta efter Laylatul Qadr i de 10 sista nätterna. Yani av Ramadan. Ja. Och Sheikh Albani säger att den här hadith är autentisk förutom tillägget till varför profeten alaihissalam skyndade sig. Yani vad som nämns med Laylatul Qadr är sahih. Att den är i de 10 sista nätterna och att profeten alaihissalam glömde bort när det är. Men vad som då nämns här är att profeten alaihissalam gick snabbt. Och det vanliga är att en person går, vad kan man säga, lagom snabbt. Som Allah har sagt i Koranen, i Luqmans råd, waqsid fi mashyik. Att gå, vad kan man säga, normalt eller lagom snabbt. Spring inte och yani gå inte heller långsamt, utan lagom. Men här skyndade sig profeten al-Islam och gick väldigt snabbt. Vilket tyder på att det är tillåtet om man har någonting viktigt att utföra. Och profeten al-Islam brukade också gå energiskt, yani starkt. Som var fylld med energi. Vissa hadither, som att han gick för en nedförsbacke. Alayhi salatu wassalam. Det tyder på den styrkan som han hade, alayhi salatu wassalam. Vi tar en till hadith. Bab ahabbul asma ila Allah azza wa jall. Kapitlet om de mest älskade namnen till Allah azza wa jall. Och där nämns hadithen från Aqil ibn Shabib från hans far från Abi Wahb som var en av sahaba radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa tasammu bi asma'il anbiya. Ge er varandra namnet av profeterna. Och de mest älskade namnen till Allah azza wa jall är Abdullah och Abdurrahman. Och de mest sanningsenliga namnen är Harithun wa Hammam. Och de vidrigaste namnen är Harbun wa Murra. Nam. Och Sheikh Albani säger att denna hadith är autentisk förutom den delen som nämner profeternas namn. Nam. Bab ahabbu al-asma ila Allah azza wa jall. Kapitlet om de mest älskade namnen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här rubriken är tagen från hadithen. Då det här var ett uttalande som profeten sa alayhi salam ahabbu al-asma ila Allah azza wa jall Abdullah. Så den här hadithen bevisar att det finns vissa namn som är bättre än andra. Namn är inte likadana, utan vissa namn är bättre än andra. Och det säger ulema beroende på namnets innebörd. Jenny, vad är det som avgör att ett namn är bättre? Ju bättre innebörd ett namn har, ju bättre är namnet. Okej? Okay? Och vad är den bästa och högsta innebörden som finns? Att dyrka Allah Azza wa Jal, meningen med livet. Då blir Abdullah och Abdurrahman det bästa namnet. Taib. Då det har den högsta meningen. Hadithen nämnde också här att ge er själva eller ge era barn profeternas namn. Vi sa att den här delen av hadithen inte var autentisk. Men ulema har konsensus på att det här är någonting bra och någonting tillåtet. Att ge sina barn profeternas namn. Och det var också en vana som sahaba hade, att de gav sina barn profeternas namn. Att deras, hur många av sahaba hette inte Ibrahim och så vidare. Yani Abu Musa, vissa hette Yusuf och vissa hette yani hade profeternas namn alaihim salam. Så att det är någonting som är bra. Och han nämner också ulema som Sheikh Abdul Razak. För det är också påminnande. En person, yani ditt namn är som en etikett på det. Det är det som du kommer att kallas för i ditt liv. När man ropar på dig så blir du påmind om någonting. Så därför är det jätteviktigt att man väljer de bästa av namnet till sina barn. För det är det som han kommer att kännas igen vid resten av livet. Så när barnet kallas för till exempel Ibrahim, då har han någonting att relatera till. Profeten Ibrahim alaihi salam, som är vår förebild. Som var från Al-Hunafa, som kämpade för tawhid, som slog sönder statyerna. Då känner han den här stoltheten. Är det inte så? Till skillnad från en person som förknippas och kopplas med någonting helt genom ett namn som inte hör hemma i islam. Vad ska han känna för koppling? Eller hur? Bara kultur, tradition. Så det är bra att man väljer islamiska namn till sina barn. Och han nämner också sheikhen att just när det kommer till Abdullah och Abdurrahman, att mer än 300 sahaba hette Abdullah. 300 av sahaba hette Abdullah. Och profeten al-Islam gav flera av sahabas barn namnet Abdullah. Så det är ett väldigt, väldigt nobelt namn, mashallah. Ja. Och också att de här två nämns i Koranen. Då alla säger wa ibadur rahman. Yani, plural. På Abdurrahman. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Och också, salam alaikum. Och också Allah säger walamma qama Abdullah, att ordet Abdullah också nämns i Koranen. Så att det är, mashallah, viktiga namn. Och också den första pojken som föddes i Medina fick vilket namn? Den första pojken som föddes i islam i Medina, Abdullah ibn Zubair, fick namnet Abdullah. Så att, mashallah, ett väldigt nobelt och viktigt namn. Och sen nämnde profeten alaihissalam att de mest sanningsenliga namnen är Harith och Hammam. Vad menas med detta? Harith betyder den som typ odlar eller sår. Eller hur? Den som sår och planterar. Och Hammam betyder den som har en vilja, den som vill någonting. Den som önskar eller vill någonting. Och att de här egenskaperna är någonting som människan alltid har. Som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämnde. Att varje människa är en person som sår och planterar. För hela livet är som en vad kan man säga, en åker där vi ska plantera. Vi ska så. Och det här menar våra goda gärningar. Och på domedagen kommer vi att skörda. Så varje människa är harif. Han är en person som investerar. Som gör saker och ting. Gör gärningar. Det kan vara bra, det kan vara dåliga gärningar. Men det finns ingen människa som inte gör några gärningar. Så därför är namnet sanningsenligt. Att varje människa är en harith. Och varje människa är också en hammam. En person som har vilja. Som önskar någonting. Det kan vara gott, det kan vara dåligt. Men varje person vill och önskar. Och sen nämnde han att de vidrigaste eller fulaste namnen är Harb och Murra. Harb betyder här krig. Och Murra betyder besk. Yani krig talar ju för sig själv varför man inte ska heta krig. För det förknippas ju med dödande och blod och konflikter och liknande saker. Och besk ger också en väldigt dålig klang. Och därför nämner Ulema att man också ska undvika alla namn som har en dålig klang och en dålig innebörd. För att det kan få den här personen att, ja, han kommer att påverkas. För man är en del av sitt namn. Som vi sa, du kommer att bli påverkad av ditt namn. Så därför ska man då undvika de namnen som har en dålig klang och en dålig innebörd. Namn. Och vi avrundar därför idag. Och Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.